vanligt.
Ja. Ja.
Välkommen tillbaka. Nu ska vi få se en film av Lina Silander som du ska säga några ord om innan vi kör, va?
Ja, jag tänkte bara göra en kort liten introduktion. För den här filmen är egentligen en installation och det är ganska viktigt att också ha vissa komponenter i framför sig när man ser den här filmen. Och den här, eller ni kommer se en film då med en subtitle, vilket aldrig skulle vara möjligt annars som installation att ha en subtitle. För där är nämligen bilden och ljudet separerade, så man ser aldrig samma film två gånger. Och den här installationen tar sin utgångspunkt i Walter Benjamins självmord, den tysk-judiske filosofen. Och Benjamin skulle fly undan nazisterna och kom till den fransk-spanska gränsen i Porto. Och gränsen var stängd, så Benjamin tar då livet av sig på natten och dagen efter öppnas gränsen. Så jag visste att Benjamin har varit en väldigt viktig författare och filosof och tänkare, framförallt kring fotografi och film. Och jag visste att jag ville resa dit, och jag visste också att jag inte heller ville göra en dokumentär om Benjamin. Så materialet är filmat i Porto av mig, och texten, eller det som jag gjorde då, var att ta fasta på flyktingödet mer än specifikt Benjamin som person. Så det är en 15 minuter lång film, men som sagt, bild och ljud är separerade, som ni ser här, ljudet, rösten från rullbandspelaren och sen då filmmaterialet. Och just framförallt installationen är ungefär som en tillfällig filmvisning på ett Folkets hus eller en ungdomsgård. Så ja, vi kanske bara ska släcka.
Vi släcker det.
Och den här installationen är från 2007. Det är ett äldre verk.
Det var flera som försvann från flotten. En del vågor åkte man upp och över, och en del spolades över. Flotten trycktes ner under vatten. Det var helt svart av vatten runt omkring. Vågorna var så höga att man längst ner i en vågdal inte såg himlen. Det var som en liggande julgran i vattnet, fullt med små ljus, vrakdelar, båtar, livvästar, livbojar. Människor som låg utan någonting att flyta på. Nu ska jag göra en liten paus, för nu gick mitt band ut. Jag glömde att säga att vi har tid till klockan 12 idag. Jag behöver hinna till parkeringsautomaten och lägga in mer pengar. Vill ni ha kaffe eller te? Kaffe. Svart kaffe. Kaffe med mjölk. Kaffe med mjölk. Han berättade i detalj om hur hans familj blivit uppsökt i hemmet på ett våldsamt och på ett obehagligt sätt. Om och om igen hade det hänt att personer hade brutit sig in, slagit sönder, slagit deras hundar, hotat, förolämpat. Familjen var tvungen att flytta och byta bostad. Det var en lång historia med mycket detaljer. Förföljarna hade vid ett tillfälle eldat upp deras ytterdörr. Då frågade jag, bodde ni sådär utan ytterdörr i 3 veckor? Han blev ställd. Hans ansikte blev rött. Jag såg att det var en helt oväntad fråga för honom. Han tittade ner. Han ville inte möta min blick. Jag såg på honom. I det ögonblicket. I mina ögon. Sjönk hans trovärdighet. Man ska vara medveten om att vad som sägs behöver inte vara sanningen. En trovärdig är värd att tro på. Ofta tror man på dem. Ofta är det trovärdigt. Andra gånger är det inte trovärdigt. Dopbeviset är bortslarvat. Han hade sagt att det var det största som hänt. Han hade sagt att det var som en dag då han föddes på nytt. Han kunde inte återge vilket datum det var. Det är som att hålla reda på barnens födelsedagar. Det var en sådan stor dag i hans liv som då barnet föds eller när man gifter sig. Då säger man inte fel. Då säger man inte att det var i juli när det i själva verket var i maj. Det är ett glapp i historien. Ett hål i bilden. Finns det ett övertygelse eller ett enklare liv? Det är en stark indikation. En graverande omständighet. Det som sägs behöver inte vara sanningen. Det är många människors försök att lägga fram en historia. Det är svårt för mig att konfronteras med dessa historier. Jag kan inte avgöra om de är sanna eller falska. De ringer min pappa och säger att han ska komma över på te. Du är välkommen. Pappa kommer över och de torterar mig samtidigt. Han hör mina skrik från våningen under när han dricker te. Andra domen var 12 års fängelse. Jag ska inte förvänta mig att få hjälp av någon, antagligen för att jag själv lämnat honom. Men jag kom fram till, när jag lämnade honom, att jag inte kan hjälpa honom. När jag klev över honom, där hans huvud låg och blänkte i en pöl av svart, lamp, blod på golvet. Han fick en askkopp i huvudet. Han ramlade ner framför mig. Hur ska jag hjälpa honom? Sätt att prata med mig själv. Det brann på flera ställen. I trappan. I den stora hallen. Svart rök. Gråblå rök. Jag kom från den vänstra sidan. Från den högra sidan kom de andra. De höll varandra i händerna, bildade kedja, ropade att de skulle hjälpa varandra, inte släppa, aldrig. De dansade ner för trappan. Jag tog mig snabbare fram. Jag sprang ner för trapporna. På något sätt är jag inte den här personen. Det är inte samma person som jag är här idag. Jag har skött mig bra fram till det hände. Vi åt av de intagnas mat. Vi spelade spel i vaktrummen. Ett fotografi på ett blåmärke kan tas när som helst. Ett fotografi på vad som hänt, är eller skador på kroppen. Vittnesuppgifter. Det gäller att vara professionell, vara saklig och vänlig. Inte inverka i falsk trygghet. Jag försöker vara saklig. I augusti får jag kontakt med en man som verkar trevlig. Han är lärare och skriver att han vill träffa mig. Vi träffas vid järnvägsstationen. Han sitter i sin bil och väntar. Rutorna är nervevade. Vi åker den gamla, oasfalterade vägen som följer floden ut mot kusten. Jag berättar om mina sexuella erfarenheter. Han frågar mycket, vill veta detaljer. Jag berättar att jag har haft sex med andra män. Han stannar bilen. Han har spelat in hela samtalet på band. Han pressar mig på pengar. När jag bara kan betala halva summan anmäler han mig till polisen. Min bror och pappa och farbror hotar att döda mig och en husrannsakan görs dagen efter. Polisen bryter sig in, slår sönder dörren, river ut allt porslin och alla kläder och skåp och lådor. Alla böcker. 10 poliser går runt i den sönderslagna lägenheten. De krasar under deras fötter. En drar ner byxorna och kissar i min säng. Rädslan för att bli dödad av brodern och fadern är överdriven. Ilska i familjer är övergående. Han kommer inte ha problem med myndigheter. Han kommer inte ha problem med fadern. Vi kom över relingen. Det var månsken. Jag såg hur våra skuggor kröktes ur våra kroppar, över båtens skrov och ner i vattnet. Vi sprang över hyttfönstren. I nästa sekund kände jag, Gud, vad rädd jag är. Vi visste att vi var upptäckta. Fartygen lade sig som en ring och deras strålkastare spelade över havet. Vattendroppar kom upp från havet i blåsten. Vi var 7 som levde. De döda låg också i flotten. Vissa delar av den här berättelsen stämmer inte överens med vad som verkligen har skett. Vi sitter tysta på lastbilsflaket. Jag mår illa av att resa. Det har jag alltid gjort. Min hals och mina ögon är igentäppta och vägda. I innerfickan, pengar, fickkniv, reservvapen, i kalvskinsryggsäcken, två smörgåsar, mediciner, texter, lite kläder, pengar, brevpapper, papper, pass. Alla dricker ur en mugg, ur en konservburksmugg. Det fanns inget att göra med mina nedbitna naglar. I mina kläder fanns det löss. Jag började döda lössen med en tändare och mina nedbitna naglar. Vid gränsen släpps vi av. Han pekar ut i mörkret. Säger det finns en liten stig över gränsen. Jag var i vägen och de andra fick alltid vänta på mig.
Och nu då så fortsätter rösten. Började den från början igen. Mm. Och det var flera som försvann från flotten. Mm. Så fungerar verket. Så att det uppstår hela tiden då nya möten mellan ord och bild. Och vid två tillfällen som ni märkte så var det andra ljud som återkom. Och de är alltid på samma plats. Vilket skapar också ett väldigt starkt nu. När plötsligt bild och ljud sammanfaller. Och då det som sker att de skär då genom de här skikten av de mer och mer komplexa berättelser eller versioner som då skapas genom den här separationen. Mm. Så några av er här har ju sett också installationen i sin helhet.
Ja, vi kan väl dra kanske.
Nej.
Tillbaka till stort här. Så. Texterna, alltså han som läser, det är så väldigt starka texter det där. Mm. Var kommer de ifrån?
Det är texter som jag har skrivit. Ja. Men sådana fragment som man nu har vi vant oss vid de berättelserna. Men då 2007 när jag gjorde det här, då kunde det vara som en notis. Men tidningen, nio personer förlisen under Italiens skuld. Flotte som har spolats i land. Mm. Eller liknande då situationer av övergrepp eller förhör eller den homosexuelle som blir lurad av polisen att bli rätt på sig själv och inställa. Så är det ju en gestaltning av de händelserna. Och sen också samtidigt är det ju viktigt då med den här rösten som då ifrågasätter bildernas eller berättelsernas trovärdighet. Mm. Så att den hela tiden då ändrar perspektiv. Och också de här harklingarna och suckarna och att studion också blir närvarande eller inläsningen.
Mm. Ja, det tänkte jag på att det blev verkligen en nötjänst. Det blev verkligen så. Liksom.
Ja. Att det som man vanligtvis klipper bort.
Jag tänker på att det här är en film som gestaltar liksom någonting som är raka motsatsen till hemkänsla. Alltså ett ställe att antingen att ha ett hem där man inte kan vara eller ha lämnat ett hem där man inte kan vara. Mm. Alltså det handlar om det. Men
där kanske också verket eller gestaltningen är ett hem. Eller tänker jag för den som besöker verket. Och det handlar om en anknytning att komma till en utställningssituation och att
slå sig ner och att stanna. Och där tänker jag också att konsten blir ett ställföreträdande hem.
Jag läste en intervju med dig om det här verket, där intervjuaren hade sett installationen och mött en i publiken som var flykting.
Ja, just det.
Eller hur?
Ja.
Och att han tyckte väldigt mycket om det.
Jag tyckte det var jättebra, för det är ju alltid den publiken som man önskar få möta, men vilket tyvärr sällan sker, för det är en medelklassgrupp som besöker de här platserna. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag blev i alla fall också.
Nej, precis. Jag kommer inte ihåg, men bara att han tyckte väldigt mycket om det. I den där intervjun så säger du också att du tycker att det är, att du inte överens med de som menar att vita medelklasspersoner inte får gestalta sådana här saker eftersom de inte har hållit med om dem. Det finns ju en sån debatt.
Ja, nu tänker jag att jag är vit, europeisk eller då svensk kvinna, otroligt privilegierad, och vad får mig då att kunna få åka till Palestina eller då beskriva en flyktingsituation? Och jag tycker ju då precis tvärtom, att en exil, det kan ju lika väl, även om inte jag har upplevt det fysiskt själv, så är det ju någonting som man kan känna ändå. Och framförallt så är ju jag är ju en del av världen med känslor och engagemang och frustration och ilska och sorg och glädje. Så det är ju en del av min palett och mitt engagemang. Så jag tycker ju istället då att det är självklart än att jag borde hålla tassarna borta och inte röra vid den problematiken. För det är också en gestaltning. Det här är inte en intervju, eller det är ju ett montage. Och det är också en politisk, poetisk dikt som har en fysisk kropp. Så jag kan, och jag känner all respekt liksom för, jag tror också lite om att Sverige, hela den här rasifieringsdiskussionen har kommit nu och verkligen satt klorna också i konstvärlden. Det finns en väldigt ängslighet vad man får och inte får göra. Men jag tycker det, vilken sorg då om jag då skulle bara göra verk om hur det är att växa upp i Farsta. Jag är en medborgare av världen, jag tänker och jag känner och jag använder det som ett material. Så jag vet inte, hur känner du med det om någon annan, eller som nu till exempel, du ser det här verket och jag är ingen, är själv inte en flykting som har gjort det.
Ja, men det är rörande, jag känner igen. Så även mina dikter, min senaste diktsamling, där jag har massor av dikter angående flyktingar som händer nu. Men då tänkte jag att det känns i luften att det kommer att hända, miljoner kommer att lämna sina länder. Så hur kan man vara tyst? Jag förstår inte.
Nej. Jag tänker också det, att det måste ju vara den största faran.
Det är jättekonstigt tycker jag också.
De sitter där uppe och med en suddgummi tar bort ett land ur karta. Så lätt.
Ja. Jag tänker ofta, jag har sett den här filmen många gånger nu. Bara en gång på riktigt, på riktigt.
På moderna?
Ja. Jag har sett den på Vimeo, som det heter. Och det är ju en film, jag känner mig mer och mer hemma i den, så att säga. Även om det är väldigt obehagliga erfarenheter som gestaltas. Men jag tänker att vad du gör i många av dina filmer, att du liksom låter kameran vila på, eller antingen i stillbild eller med filmer, på objekt, saker, miljöer som är rätt fula. De är oinbjudande, man säger så. De ingår inte i det här, i det som vykors skönheten, utan det är någonting annat. Då blir man tvungen att...
Sanningen är ibland också.
Då känner man sig främmande inför miljöerna på något vis.
Men sen så tänker jag också nu, och det är ju faktiskt också en fråga om materialitet och att göra en bild till sin egen, i den bemärkelsen att du tvingas också göra den bilden till din när den ligger i 20 sekunder. Och det handlar också om anknytning, eller då, att bilderna blir ett hem eller vad man ska säga om man släpper av det dit. Men sen har, tycker jag ju om det finns, eller som sagt, den här materialiteten. Men också bilden visar sin skevhet eller pixlighet eller en avfotograferad bild som nästan har blivit urvattnad av x antal gånger den har kopierats. Så jag känner en viss fara eller ett motstånd mot den här högteknologiska HD-blicken som nu som konstnär så kan man med ändå en okej ekonomi få en sån exakt liksom, tv-bild. Alltså den blir den typen av estetik. Och den är jag inte intresserad av. Eller värjer jag mig mot eller kan spela mot också. Men, så jag tror också att den svartvita bilden, det finns en tidlöshet och en abstraktion. Där man också kan se eller tänka.
Det är väldigt sällan du använder färgen i de här senaste verken om pengar.
Ja, men det, jo, men jag har faktiskt flera, men det kanske de inte har visat lika flitigt. Men ja, just det, The Offspring Resembles the Parent var i färgen med nödsedlar från hyperinflationen i Tyskland och Model of Continuation och Division Machine och allt. Ja, men det
då smyger färgen in sådär.
Jo, och man minns dem nog också nästan som svartvita, för de är också så abstraherade eller så autistiska eller vad man ska säga, att de ja, att det finns en reduktion.
Men det här stället där ljud och bild då synkar, det är någon tåg sätt som rör sig, man hör autentiskt. Varför valde du just det? Du inte
det är ju en musikalitet, alltså klippning är ju en kompost, det ligger ju väldigt nära musik eller rytm eller komposition, så att jag tror att det var nog väldigt intuitivt också, det där repetitiva, jag repeterade det flera gånger och sen så blev det de där autentiska ljuden som också loopades. Men som sagt så var de ju viktiga just för att skapa den där ett och nu känslan för att också både bildens rum och betraktarens rum sammansmälter plötsligt bortom de berättelserna. Så det är dolda högtalare då bakom duken som skapar det.
Han som läser, han läser ju väldigt neutralt hela tiden. Och på flera ställen så krockar ju berättelserna. Och på ett ställe så krockar de, alltså de går in i varandra. På ett ställe väldigt tydligt. Då är det han som berättar om att han är rädd för sitt liv. För att hans familj kommer att dö, av pappan. Och sen plötsligt så är det typ förhörsledaren. Och det hörs ingen skillnad.
Nej.
De går rätt in i varandra. Och för mig var det så här, vänta. Och det tänkte jag att jag skulle fråga dig om. Fast jag hade ingen fråga, men det är en sån här fråga som håller på i mig. För det är någonting, det väckte något i mig som handlar om, som att, jag vet inte, allas berättelser pågår. Jag kan inte, kan du ställa frågan? Ja.
Men det är helt sömlöst, det skiftar från jag till han, va? Och det är mitt, man märker knappt, det är som att det är sömlöst, det är ingen.
En författare som har varit väldigt viktig för mig är ju Svetlana Alexievich. Just också, även om inte hennes montageteknik eller redigering sker lika drastiskt. Så, men just den, någonting som ändå både vittnesmålet och brådjupet. Och där historien är så också närvarande generationer tillbaka i tiden. Och de här också tvära kasten. Och det är kanske det du tänker på. Att, att det plötsligt skiftar och att vara på den ena sidan och plötsligt vara på andra sidan. Och att
vi på något vis
navigera i det. Men ja.
För det där som var som för mig blev det ett tåg som bara fortsätter. Och sen kommer det där röret. Jag fattar, apropå att stanna och att vara tvungen att bygga ett hem i bilden.
Mm.
För mig, jag förstod inte att det var tåg. Jag tänkte, vad är det för rör?
Ja, just det.
Och det röret hänger kvar tillsammans med det där. Att, att våra röster, våra berättelser, våra upplevelser av olika saker, som samma saker som har hänt, fast som olika. Det där röret liksom, som är det där tågröret. Ja, det är bara en...
Ja. Och det är väl också det, eller jag tänker... Det som du är inne på. Men också att en allomfattande historia aldrig är möjlig. Det går inte. Ja. Min version är en och din är en annan. Och så kommer det för evigt.
Och jag visste inte om jag skulle hjälpa honom. Nej. Och så beskriver han att han kliver över hans huvud. Som är, eller, alltså bara den. Alltså.
Mm.
och det är ju en upplevelse som måste berättas. Nu ska inte jag ta av det här.
Vad är det för de här myrorna som bär iväg på...
Det är flygmyror. Ja.
Och vad är det de kalasar på?
Det vet inte. På något hål.
Man tänker... Associationen går ju till att det är något kadaver som de håller på och plockar sönder. Liksom. Metodiskt. Och.
Det materialet är ju filmat omkring. På. Som är ju en väldigt enkel icke-plats nu för tiden, som var en jätteviktig gränspostering. Men nu, det är en jättelik tågstation, men vad är det för någonting där? Det är lite butiker och man kan köpa luftmadrasser och fransmän åker över för att köpa billig sprit. Och så finns det ett Benjamin-museum som är också, jag tänker hade Benjamin dött på andra sidan så det låter väldigt annorlunda ut. Men man får då låna nyckeln i informationsdisken, alltså turistinformationen. Och så får man en sån här stor nyckel och så får man gå dit och så får man vara där bland manuskript och Benjamin-skrivmaskin och annat material som är nästan förmultnat.
Jag sa det, att han löpte på andra sidan och så tar han den ut.
Ja, det tror jag. Om han hade dött i Frankrike tror jag det hade varit en helt annan, annan typ av gestaltande av Benjamin.
Om han hade kommit över till Spanien?
Eller? Nej, det här är på spanska sidan. Okay. Men om han hade dött på den franska sidan så tänker jag att fransmännen hade kanske gestaltat, eller då hade varit en annan typ av... disposition av de här objekten.
Hur tänker du då?
Nej, jag tänker bara att det här känns inte... Ja, för att Benjamin var verksam i Frankrike och jag tänker att det känns kanske som att han tillhörde Frankrike eller det fanns en annan liksom, stolthet kring honom. För det är ändå alltid Benjamin och museet är liksom... Det är torrt här om man jämför med hur det är bland dem. Man vet inte ens om det är autentiska objekt, men det är hans sista, hans hotellnota. Då har han kastat runt, så de som skrev då ut den där notan, då står det inte Walter Benjamin, så Benjamin Walter. Så han skulle hette Walter i efternamn.
Men när du liksom dyker ner i ett sånt här projekt och rotar i historien, alltså, vad är det som gör... Hur gick det till exempel när du valde det här ämnet? Minns du vad det var för stämning som ledde dig fram till det här?
Nej, men det var ju att jag tänkte att jag ville se platsen där han dog. Jag ville resa dit. Jag ville titta upp eller se om det var möjligt att komma in i det rummet där han hade. Det som då var ett hotell, nu är det lägenhet. Men bara se den platsen. Och just att den också... att det var såna starka liv, död, öppen, stängd gräns. Och framförallt att det var Benjamin naturligtvis. Så det var ju inte egentligen så mycket mer än så. Att jag visste att jag ville resa dit och jag ville samla material. Jag ville vistas där en lång period. Och sen blir det ju fas 1 då insamlandet sker. Och sen är det ju fas 2 som är själva gestaltandet. Och då texten skrevs. Och då var jag faktiskt i Finland på residency. Och med 2 meter snö och 20 minus på Suomenlinna. Som är också en väldigt extrem plats.
Jag har varit där faktiskt.
Ja. Det är också, det är väldigt speciellt ute i den finska skärgården utanför Helsingfors och jag var höggravid också. Så då jobbade jag med texten och jag tror inte att den kanske hade kommit till någon annanstans helt fullt. Eller så. Och sen så är det ju ändå tankarna kring hur ska jag kunna gestalta det här på bättre sätt. Mm. Och då kände jag just att separationen var otroligt viktig, att det skulle bli ett oändligt sönderfall mellan ord och bild som aldrig skulle kunna bli detsamma. Mm. Att det var ett sätt att gestalta det. Mm. Annars känns det inte som att det skulle vara så relevant eller att göra någon liten
Mm. Men berätta varför det är så viktigt med det sönderfallet.
Ja, men att visa att en allomfattande historia inte är möjlig. Att det inte det någonsin kan bli det.
Nej.
Någonsin.
Att det måste alltid glappa.
Ja, och att det alltid glappar.
Mm. Det alltid glappar.
Ja, har alltid gjort. Mm. Jag tror att det ibland fäster sig. Mm.
Inte. Men ibland fäster det sig. Alltså korta stunder.
Plötsligt, ja. Och det kanske där örat också är så viktigt, för örat är så primitivt, tänker jag. Att det är lite som lukt, att örat, ljud och doft, det är helt andra. Det finns ingen annan, det är inte analytiskt, ögat är så kritiskt och analytiskt och språkigt.
Men det fäst, ja, förlåt.
Det är ganska tysta filmer annars. Alltså det här är...
De har blivit tystare och tystare. Det var väldigt mycket, både när solen går ner, som är från 2008, och det här verket. Men sen så har faktiskt bilden ersatt texten. Mm. Mer och mer. Så har det blivit ett reducerande, och att det blir nästan som ett slags skrivande. Själva de här komponera dem.
Det är väldigt mycket som dikter, tycker jag. Alltså det, man märker att det finns ofta ett metaforiskt sätt att associera. Mm. Liksom bilder kopplas till varandra på samma sätt som jag tänker mig att poeter kopplar bilder till varandra.
Jo, men det är ett slags skrivande eller musik. Eller att komponerande. Mm. Så det är ju där själva koncentrationen och också hopplösheten ligger varje gång inför ett nytt arbete och en ny film som kommer till, just för att det kan ju bli hundratals olika film. Mm. Alltså det beror ju på vilken bild som följer.
Det är nästan alltid ett historiskt tema, i alla fall i de filmer som jag har sett, så är det liksom en historisk epok och en problematik som du gräver ner dig i. Och det är sällan de samtida referenserna är alltid i så fall svartvita eller upplevs som att de är 40-50 år gamla. Eller hur? Varför denna
historia? Vad ska jag säga, intresserad av händelser eller platser eller överdokumenterade platser eller händelser som har förändrat hur vi ser på historien. Eller som också är kollektiva minnen. Och sen så framförallt så var jag intresserad, eller har alltid varit ända sedan jag gick i skolan, av just material som har en laddning. Som mitt examensarbete, när jag gick ut fotoskolan så sydde jag i mitt familjealbum. Så det var 176 instamatikbilder, och det var ett väldigt laddat material, ett slags arkivmaterial också. Mm. Men det var människor som syddes ihop på mål som syddes fast i balkongräcken. Och att undersöka de känslomässiga relationerna i bilderna. Yes. Så just material som redan har en laddning eller en erfarenhet tycker jag är intressant. Ja, och sen spela med och emot det och att göra på olika sätt omläsningar. Så
miljöer och bilder och saker som vi tror att du vet någonting om, som du försöker... dekonstruera meningen hos.
Mm. Och bilden av de händelserna. Ja.
Du sa att det aldrig fäster.
Nej.
Men jag tänker att när du åker till en plats, det blir ett behov för dig, av dig, hos dig, att åka dit, då fäster du. Du fäster, ja, din verksamhet där fäster ju.
Ja, och jag tror lite, nu är inte jag, men jag tänker, eller jag har tänkt, så nu på Gila, eller just den här exilen, nu är inte det någon, det är en frivillig exil som jag utsätter mig för, men att man kan se också väldigt klart
i det tillståndet. Nu kan jag ju alltid återvända, jag är väldigt privilegierad med man och barn och ateljé och så vidare. Men att också att man kan se både på sitt hemland och den platsen att det finns en väldigt, väldigt koncentration. Mm. Ett slags upphöjt tillstånd. Mm.
Och i det tillståndet så fäster du verkligen. I alla fall i verket och i dig.
Liksom. Ja. Jo, det gör det.
Det som
eller fall, så precis.
Det tänker jag med dikt också nämligen. Där sitter den. Där är det. Mm. När man som läsare möter det. Nu är jag här. Mm. Och sen kan det glappa hela tiden. Men om det blir begripligt det jag säger nu.
Ja.
Det blir ett hem.
Ja. Precis.
Jag tänker att den här kornigheten i bildkvaliteten och ljus som svämmar över det. Det är rätt mycket motljus och sånt där som är lite svårt att se på. Att det finns något just som jag säger oinställsamt eller fult eller något som är lite svårt att vistas i på ett, känna sig hemtagen. Mm. Lite som en obekväm fåtölj, man får liksom hela ställning och sådär. Så tycker jag att filmerna ofta är. Men lite grann är det väl så, tror jag, med konst överhuvudtaget, att det är poesi också, att om man blir för bekväm i dikten så är den inte bra.
Mm. Eller hur? Det är sant. Ja.
Nej, det måste finnas någon slags motstånd.
Ja,
motstånd. Men sen så tycker jag ju att det är intressant också, nu jobbar jag ju också med teknologi, med kameror som både är extremt skarpa och har liksom ett sånt supervision som en HD-kamera. Det finns ju inget öga som har den precisionen. Man kan se liksom så skarpt i vidvinkel. Så fungerar ju inte det vanliga mänskliga ögat. Och samtidigt som det är också teknologi som överexponerar och underexponerar och autozoomar och beter sig jättekonstigt och inte vill slås på. Alltså det finns, jag tycker ju om också den slumpen eller när det blir fel. Mm. Tycker jag är intressant.
Mm. Och vad är fel då?
Nej, men till exempel en extrem överexponering eller underexponering eller när kameran börjar leva ett eget liv och ställer in sig på autofokus fast man inte vill att den ska autofokusera.
Det är ett tåg som åker förbi där ganska långsamt med ett väldigt, väldigt ljust fönster som brinner ut.
Var det mina ögon det var fel? Gick du över från svartvitt till lite grönt också på slutet?
Så det är nästan någonting som tror jag har försvunnit nu, för nu också teknologin blir bara bättre och bättre, men det är sån där night vision som blir grönt när man filmar i mörker, night vision. Mm. På de gamla DV, det här är DV-band. Mm. Så det är ju alltså till och med det här är väldigt
anarkomistiskt.
Nej, men det är, nu är det ju HD så det är bara film, men det, och då är det ju ett band. Då finns det ju faktiskt ett digitalt band.
Mm. Ja.
Alltså jag satt och funderade också här på det kanske är oförskämt att säga till det, men jag tyckte nog att den här texten skulle kunna klara sig ganska bra själv också.
Det är ju bra.
Säger tillräckligt mycket. Själva säger de det.
Ja, men jag tror faktiskt också att det finns ju en rymd och en helt annan, ett rum mellan bild och text som installation. Det är väldigt olika. Nu är de ju ett, nu ser ni till och med en subtitle. Den finns ju inte med i verket. Det går ju bara att uppleva det här verket då på svenska. Eller man kan göra en engelsk översättning, så kan det vara en engelsk voiceover. Men det är det som installationskonst är. Det är väldigt svårt att det här är som en reproduktion. Vad säger man? Som att man...
En kopia.
Det är någonting annat. Så jag tror att det är, eller ni som har sett det, att det kanske finns en större, eller känner jag i alla fall, att texten kan liksom ta plats i rummet på ett annat sätt.
Den kommer bakifrån, det ligger bakom skärmen som det visas på.
Det är sådana högtalare på ben,
ja, just det.
Det som står vid duken.
Ja, just det. För det,
och sen så är det dolda då för de här mer atmosfäriska ljuden, de dolda.
Mm.
Och sen är det ju där rummet är ju också andra. När jag ställde ut också på Moderna nu då det senaste då visades, så hade jag ju också sänkt taket. Så jag ändrade ju rummen väldigt mycket. Så taket var ju sänkt från det, jag tror det är 10 meter upp som det går, så hade jag sänkt det till 3 meter. Så det fanns liksom ett tryck ovanifrån. Mm. Och så var det ett betonggolv som var lagt till hälften. Mm. Så det hände ju, det gav ju också en lukt och någon slags fukt där i rummet.
Ganska obehaglig stämning där.
Mm. Och så var det klappstolar och det här racket som man då kör fram. Så allt det där, nu är det en helt annan atmosfär här. Men när jag gör mina verk så är jag väldigt, väldigt noggrann med de olika komponenterna. Mm. Tack snälla.
Tack så jättemycket. Fler frågor?
Hon är utbrända.
Men jag tänker på det här motljuset som ofta finns i dina filmer. Mm. Att det är lite som ett förhörsljus som riktas mot betraktaren. Mm. Jag tänker på att det är, man står till svars på något sätt inför det man ser. Det liksom handlar om ett ansvar på något sätt som kommer över på betraktaren.
Mm.
Just det där med att inte... Ja.
Ja. Jag har inte tänkt på det så, men det är klart att det finns något liksom konfrontatoriskt med sådana bilder. Förlåt. Ja.
Nej, men att det är just det där med att en bild är en representation som är olika för var och en, och att man tar ett ansvar när man tolkar en bild. Mm. Så tänker jag.
Mm.
Det handlar ju om allt, egentligen alla med allt, möter man egentligen allt. Alla människor och dikt och allt. Där tar man ett ansvar, så det var ju jätte...
Mm. Mm. Det är svårt att tänkt det här ljuset, att det säkert är ju på ett bofilmen när det är så många sådana skarpa, så man har det lite förhörssituation.
Jag blev lite nyfiken på i filmen den här uppläsaren som läser din text.
Det är min man.
Det är
Oscar. Ja. Mm. Och för mig, jag har ju arbetat med honom tidigare, eller använt hans röst. Och för mig så representerar den det radio var när jag var barn. Eller när man liksom trodde på det som sades på radio.
Mm.
Att det är ungefär som en sån väderleksrapport, eller att det finns någonting väldigt autentiskt eller
trovärdigt. Vad heter det? Oregisserad?
Ja, han har ju ingen skolning, utan jag tycker bara om hans röst och att den just känns för mig väldigt mycket som radio. Mm.
Oerhört vackra skånska.
Ja, eller hur? Nej, och sen så är det faktiskt så att jag är inte heller speciellt intresserad eller har varit av att jobba med skådespelare eller där det finns en otrolig kunskap men ett gestaltande. Jag vill inte heller att det skulle liksom vara för mycket magstöd, utan att den skulle läsas bara utan att laddas.
Mm.
För att den var så laddad i sig själv.
Kunde ta den här talsyntesen som finns i datorn bara.
Ja, just det. Ja, men det. Mm. Kanske nästa gång.
Ja.
Mm. Det var inte så utvecklad då, kan man säga.
Nej, okay.
Då var det verkligen en robot som pratade så här.
Mm.
Men det har ju väldigt stark så här, materialitet också, den rösten. Vissa stör sig på den också. Och just bara, vem är det här? Och, vad är det för att den är så fysisk.
Mm.
Så mycket kött.
Men det var ganska befriande också att han var så onyanserad, om man ska säga.
Jag tror det är en förutsättning för att man ska kunna lyssna också på den texten, eller att den inte ska... Det ska inte vara olika roller, det är liksom inte en pjäs som läses upp. Det är ingen radioteater.
Nej.
Eller,
nej.
Utan att det ska bara vara som en värdelivsrapport.
Ja.
Vad är vinet?
så kände jag också. Ja.
Ställer oss bakom luckan och så får man dricka ett glas vin. Innan,
innan det som
man
ska
ja. Ja, med det
där. Ja, är det sådana choklad?
Ja. Eller är det guld? Att det är guld. Ja.
Det är OS-metall.
Ja. Wow, tack. Nu känns som att ta studenten.
Ja.
Vi klarade det.
Har du simmat bra? Ja, ja. Har du simmat bra?
Välkommen tillbaka nästa år.
Tack så jättemycket.
Och nästa salong.
Vad ska det bli då?
Ja, men då blir det Antje Jackelén och Roland Paulsson.
Och
Roland Paulsson till exempel.
Det blir hoppas vi.
Med mycket annat.
Ja, okej. Okay.
Måste komma hit.
Tema, konstens mening, livets mening. Ja.
Oj.
Det blir nog bra. Det är bra.
Vad är det här för